Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt.
Ja men hej hörni, jag heter Henrik Delacour. Jag har väl hållit på med musik ett tag och gjort lite grejer i olika skepnader, bland annat från bandet Yvonne via Strip Music till mitt eget härliga namn Henrik Delacour. Jag sitter här som alla andra i Strages lya. Med massa bilder på mig. Ja, mest bilder på mig. Eller okej, tre. Okej, en. Och sen docka. Och sen en liten djävulsdyrkare och transvestiter på bilderna. Det här är ju väldigt mycket så som jag skulle vilja ha ett rum faktiskt. Så att som vanligt känner jag mig hemma här. Och mitt emot mig sitter han Fredrik Strage som jag... Ja, vi har väl varit bekanta i alla fall i... Ja, över 12 år skulle jag säga. 10-12 år.
Det här är ju första gången som jag verkligen är kompis med någon av gästerna. Eller jag har varit bekant med gäster förr, men vi har ju faktiskt umgåtts.
Ja, hela. Det har vi ju. Jag vet inte, tror du att folk blir förbannade på sånt?
Jag har ju varit rädd på, jag har ju inte skrivit så mycket om dig.
Nej.
Vi började hänga ordentligt.
Nej.
Och det gjorde vi 2007 när jag skrev en lång text till tidningen Sex.
Ja, just det.
Om dig. Och det var så vansinnigt roligt att umgås med dig att vi bara fortsatte. Sen fick vi barn nästan exakt samtidigt, så vi var pappalediga parallellt.
Det var vi också.
Vi har kanske inte hängt riktigt lika mycket de senaste åren.
Nej.
Du är för sig sjukt dålig på att höra av dig.
Vad fan? Ja, det, okay, det är faktiskt inte bara du som säger det. Det är andra journalister också.
Jag vill minnas att mitt tal på ditt bröllop i somras handlade bland annat om att du är så otroligt dålig på att höra av dig. Och när jag hör av mig och säger, hej Henrik, ska vi gå på bio? Då svarar du... SMS, nej. Men vi var faktiskt på bio för bara 2 veckor sedan och såg Suspiria, remaken av Suspiria, som var alldeles omtumlande bra.
Ja, det var verkligen, verkligen bra. Ja, jag var lite golvad faktiskt. Det har varit ett par gånger när jag har varit på film och sett, eller jag har fått vara med dig och kolla på de här, vad ska vi säga,
förhandsvisningar.
Ja, förhandsvisningar för journalister och alla, så får jag hänga med och ljuga mig in. Men några har varit den här Death List- var jag med på och såg. Och Cabin in the Woods, som vi direkt skrek ut när vi kom ut. Det måste ha varit årtiondets bästa skräckfilm.
Det var årtiondets bästa skräckfilm. Det roliga är att när man går in på en förhandsvisning så är du tvungen att skriva upp dig. Och när vi gick in nu så hade du glömt att skriva upp dig. Och då sa en kvinna från filmbolaget, ursäkta, han har inte skrivit upp sig. Då skrev jag upp Henrik Delacour. Och sen var hon tvungen att skriva någon typ av företag. Och då skrev jag Arkham Supermarket. Arkham då, som är en mytologisk plats som H.P. Lovecraft brukar skriva mycket om.
Ja, han brukar återvända till det. Och likadant så är det ju den här gamla Insane Asylum i Batman-mytologin och allt sånt där.
Just det, och på ditt senaste album så finns en låt som heter just Arkham Supermarket.
Jag är alltid lika nervös på att gå på de här grejerna med dig, för att du vet, nu stod och väntade och du var lite sen. Och du vet, det är så att 1,5 minut kvar till. De bara, du ska du på förhandsvisningen? Och jag bara, fan, vad ska jag säga? Ja, ja, visst, visst. Och de undrar varför jag inte går in, liksom, eller skriver upp mer. Och sånt där. Jag bara, vad fan?
Så att, men vad tror du att de ska göra? Bara, men du är ju inte journalist, du är ju rockstjärna. Vad är du här? Stick härifrån.
I princip. Jag menar, jag har ingenting där att göra.
Jag var med i Fördomspodden. En podcast där programledaren Emil Persson rabblar upp fördomar om sin gäst. Och sen så får man kommentera de här fördomarna. En av fördomarna han hade om mig, en sak som han sa var... Han sa, Fredrik, du brukar stå med fötterna riktade mot varandra på bild. För du tror att du får det att se ut som Henrik Delacour.
Snyggt!
Och det var pinsamt sant.
Ja, jag vet inte. Det blir ofta så. Man får fram en ganska surrealistisk... Nej, inte surrealistisk. Man får en oväntad form på kroppen. Och det blir lite skevt allting. Så att det är alltid ett bra posttips faktiskt.
Det är ett fantastiskt bra posttips. Jo, men du har faktiskt, om man ska vara helt ärlig, så har du varit lite av en stilförebild för mig. Men du är också ett ouppnåeligt stilideal. För det går inte att få lika långa och smala ben. Även om man satsar på otroligt smala svarta jeans. Och sen en tight, utfattad t-shirt och en jättesnygg skinnjacka, så går det inte riktigt att fixa looken. Det är ett ideal som man kan sträva efter, men det går inte att nå det riktigt. Tyvärr.
Nej, de där jävla benen är både bra och dåligt, så att säga. Men ja, jag kan förstå det. Jag kan förstå problemet.
När jag intervjuade dig första gången, eller det var inte första gången, men första gången som vi började hänga där 2007 i samband med tidningen Sexreportaget. Så vi var ute på turné med Strip Music.
Turné.
Vi gjorde två spelningar under en helg. Det var först i Eskilstuna.
Ja, just det.
Och sen i Nyköping.
Ja.
Och Nyköping så spelade ni tillsammans med Sugar Plum Fairy och ytterligare ett band. Det var en liten festival.
Mm.
Och det kom 5 pers eller någonting.
Ja, det måste nog ha varit en 5. I alla fall på oss. Vi spelade väl först, tror jag.
Ja, men jag minns att de andra banden hade så roligt. I deras loge så satt de och jammade efteråt och sjöng Beatles-låtar. Medan du var färdig och lägger dig ner i en kista eller något. Du var verkligen...
Jag tyckte det var så bedrövligt. Liksom. Men du vet, när det var en så riktigt stor lokal som det var... Så här...
Nyköpings Folkets Park.
Ja, självklart. Jag vet inte, det var ingen bra... Det var inte alls någon bra spelning. Men dagen efter så var det skivmässa på samma ställe. Och då gjorde jag såna jävla fynd. Så att jag tyckte att... Det vägde upp lite.
Vad hittade du då?
Oj, jag köpte en New Order, den här samlingen, den här vita jäveln.
Substance?
Ja, Substance. Och sen så, i den låg en Agrum-skiva också. Och så hittade jag...
Av en slump?
Ja, av en slump. Det var någon morsa som sålde av sonens.
Det belgiska råbandet Agrum alltså.
Ja, visst. Och plus Geography, med gamla Front 242 också, för du vet så här 10 spänn.
Det här är ju
Kitty höll ju på att skära handleden av sig när han såg det.
Det här är ett av skälen till att jag älskar dig. Det är att du minns exakt vad du köpte på en skivmässa för 11 år sedan. Men jag minns när vi pratade så vidare, så du sa så här, apropå din karriär och att du var lite frustrerad. Jag har inte breakat, jag har inte heller gått under totalt, utan befunnit mig i en jävla twilight zone. Jag är fan ingenting, säger jag till min tjej. Då säger hon att andra skulle döda för att vara mig. Hur känns det nu? Känner du att... Det har gått lite bättre sen du blev solartist och att du har fått mer av ett erkännande?
På ett sätt ja, sjukt nog. Kanske inte här i Sverige. I Sverige är det ungefär samma sak. Men jag vet inte, det är många som har börjat kalla mig för kultfigur och sånt. Jag vet inte, är det bra eller dåligt? Är det inte att man är så här föråldrad och har varit med så jävla länge så att folk... Ja, just det, den där jäveln också. Men å andra sidan så är det ju alltid de som hamnar på tv, du vet. Jessica Folker.
Är det en kultfigur?
Nej, men jag vet inte, det är alltid så här samma gamla jävla människor som folk har sett i 1000 olika tv-program som egentligen bara haft en låt, låt oss säga Emilia eller någon annan.
Så du är den svenska gothrockens svar på Jessica Folker?
Ja.
Eller Emilia,
fast jag får inte vara på tv, det är bara den som är. Så nej, det där, men det är det, jag tror det är hela den grejen, alltså, för att bli så känd i Sverige. Ja, det gäller att hålla på jävligt länge och få vara med i tv. Och jag får aldrig vara med i tv. Nej, jag känner mig så här...
Det kom ju för sig en dokumentärfilm om dig som visades i SVT och fick otroligt mycket uppmärksamhet.
Jag skulle säga, ja okej, okay, inte otroligt mycket uppmärksamhet. Men i och för sig, han är den gamla massmördaren, hörde jag, och så tyckte det var jävligt bra.
Vänta, den gamla massmördaren? Ja, Thomas Quick?
Ja. Han tweetade ju bara, åh vilken bra film. Jag känner mig verkligen nära henne i television. Jag bara, holy shit.
Men han skrev till mig också en gång i tiden. Okay. När jag jobbade på tidningen Pop så fick vi ett långt brev från Thomas Quick. Där han berättade att han gillade musik väldigt mycket.
Uh-huh.
Framförallt soulmusik. Nej, förlåt. Det var när vi gjorde Bibel, tidningen Bibel, modetidningen. Och han skrev att han fascinerades av trender och mode. Och så skrev han så här. Att vara massmördare är varken trendigt eller mode. Men det är ett sätt att leva det också. Mother, 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 why are there so many of us crying, sjunger Marvin Gaye. Det är tänkvärda ord. Vad kan jag, Thomas Quick, bidra med? Och så han ville liksom frilansa för Bibel och skriva i tidningen.
Hård artikel.
Men jag sparade det här brevet, jag tyckte det var svincoolt förstås för att jag är dum i huvudet. Eller ja, men det är klart att man är fascinerad av massmördare. Så sen när det visade sig att han inte ljugit om precis alltihop.
Ja, jo.
Så skrev jag illa kvickt en DN-text, en DN-krönika om det här. För jag tänkte att bäst att, jag tänkte alltid att jag ska spara det och göra något av det. Och då var det så här, sälj Thomas Kvick aktierna nu på den popkulturella börsen. För de är inte värda någonting längre.
Ja, jag tror han hade just när jag kommit ut som oskyldig när jag han tweetade om mig. Så det var kanske inte lika samma, nej, det är inte samma tyngd riktigt. Men jag tyckte det var lite fräckt ändå. Det här är ju såklart Kiss med Under the Rose från deras hatade platta The Elder 1981.
Rockopera med Kiss. De gjorde väl den här för att få kritikernas respekt?
Jajamän.
Och det gick så här?
Ja, det gick så fruktansvärt dåligt. Och de höll det här så otroligt, otroligt hemligt hela tiden. Under de här åren de höll på med den här skivan. Och de sa, inga intervjuer överhuvudtaget, inga bilder. Det enda som var, kunde tänka sig göra intervju var Eric Carr, som var ganska ny då i bandet. Men han, då stod det i pressutskick, kan prata ganska mycket om UFO:n. Att han var bra på sånt, aliens och sånt. Och de bara, okej. Okay. Jag tror inte det blev så många intervjuer, men det här är ju en av deras absolut mest hatade skivor. Och den debatteras oändligt i Kissforum och hur den är bra eller inte. Men det här är en av mina första skivor med Kiss som jag köpte då när den kom ut 81. Och jag var väl 5-6 år. Men grejen är att den här är otroligt deppig och karg och mustig och framförallt... karg och mustig kanske inte går ihop, men i alla fall. Det är Bob Ezrin som har producerat och han gjorde ju även den här Destroyer som var deras absolut största hitskiva kan man säga flera år innan. Och de tänkte, nu jävlar gör vi det här smarta movet igen. Men det gick helt åt skogen. Och det är därför det är så sjukt bra allting.
Men det här är väl egentligen den stora kult-Kiss-skivan som hardcore-fansen dyrkar?
Ja,
alltså de flesta.
Ja, de andra, många har återupptäckt det för att det precis när den släpptes så var i helvete. Men andra sidan ska man komma ihåg att plattorna innan det här, de två plattorna innan var Dynasty och Unmasked. Dynasty, den discoflörtande skivan, och Unmasked som var egentligen bara radiopop på många sätt. Så de ville gå tillbaka och göra någonting fräckare och meningen var att det skulle bli en riktig heavy metal-platta. Men framförallt då till Ace Frehleys stora förtret så blev det en temaplatta om något helt oförklarligt som ingen har...
Ja, men vad är temat?
Ja, temat är någonting, det handlar ju om en liten pojke som träffar ett råd och det är de här The Elder då som ja, då är den goda kraften och de måste kämpa mot Mr. Blackwell, den onda kraften. Och sen är det väldigt oklart vad det är som händer egentligen. För man var ju också tvungen att ändra låtordningen direkt när den här skivan kom. För att de hatade originallåtordningen. Som kanske kan ha en hinta om vad det handlar om. Men de har kastat om direkt så det blev ett astufft riff istället. Rifflåt i början. Och då var ju hela den grejen kör. Men den är nog ytterst oklar vad det fan handlar om överhuvudtaget. Men det är lite kul också.
Hur mycket Kiss-prylar har du hemma nu? Du har fortsatt samla hysteriskt.
Nej, inte hysteriskt. Jag hade en period för kanske 8-9 år sedan. Då köpte jag loss ganska mycket saker. Singlar, dockor, affischer, t-shirts. Jag hade som ett altare hemma i min lägenhet. Men det fick åka bort sen. Så nu har jag inte lika mycket framme i alla fall.
Minns du när du fyllde 40? Då fixade jag en hälsning från Paul Stanley till dig. Jag gjorde en telefonintervju med honom och det blev så otroligt dålig stämning. För jag lyckades... Men jag var rätt nervös. Jag bara trampade i klaveret som man kan göra under en intervju. Vi pratade om hans bok där Ace Frehley och Peter Criss... Han berättade om hur de två brukade trakassera honom med Gene Simmons för att de var judar. Och pratade om så här pengahungriga judar som bara vill åt cash och så. Så vi snackade lite om det. Och sen sa jag till honom, ja men å andra sidan så brukar du så skoja med Gene genom att kasta mynt som han sprang och plockade upp i rännstenen.
Alltså jag tyckte det var så, när du berättade för mig att du hade sagt det, jag förstod inte hur osmidig kan man vara egentligen.
Nej, men det var ju som att han drev lite med det också. Men han vred ju genast till att, jo men då är det ju du nu som säger att judar bara tänker på pengar.
Ja,
att det är väldigt, that's very offensive, sa han till mig.
Att han gick med på att göra den här hälsningen efter det är ju faktiskt helt otroligt.
Ja, det var så jobbigt att jag ändå ville, by the way, Mr. Stanley, could you please, usch. Rent tur att jag inte var där.
Jag satt i Spanien när jag fick den här hälsningen och jag började storgråta faktiskt. Det var det finaste någon har gett mig någonsin.
Okej, förutom barnet då.
Nej, jag vill inte prata om det. Det här mäktiga är ju såklart Plainsong, The Cure.
Har du sett det gamla South Park-avsnittet när Barbara Streisand kommer till South Park och förvandlas till en stor mekanisk ödla som krossar byggnader och stampar sönder hela stan? Och då kommer Leonard Maltin, filmkritiken, Sidney Poitier, skådespelaren och Robert Smith dit och stoppar henne. Och när Robert Smith har lyckats förinta Barbara Streisand, då ropar de efter honom: Disintegration is the best album ever! Och det känns så sant när man lyssnar på den här låten.
Ja, det här är alltså en otroligt viktig låt för mig. Dels tidigt när den här kom 89 så var jag inne i någon slags, vad ska man säga? Jag hade gått från att lyssna på bara Italo-disco till upptäcka punken som vi kanske kommer till lite senare. Men det här var något helt annat. Jag hade aldrig hört någon sån här typ av musik. Jag visste att The Cure var, ja, det blev lite svårt och härligt. Men jag fick ju höra den här låten och jag sa, nej. Och det här, flera årtionet senare blev alltså startskottet för när jag och Kitta Christian Berg skulle starta vårt nya band Strip Music. Då la vi upp, vad ska man säga, det här var den låten vi byggde i princip hela idén runt Strip Music. Hur vi skulle framträda, vad vi skulle ha på oss och hur musiken skulle låta. Den skulle låta exakt som den här låten, fast i våran tappning. Och det lyckades vi ganska... Jag tycker vi lyckades ganska bra. Med tanke på att det var absolut ingen som fattade någonting. Jag tror vi fick en överkryssad geting av... Ja, Kisala Blancor. Eller om det var en geting. Hon bara, jag förstår inte vad jag ska göra med den här skivan. Ja, jag förstår det. För det var ju bara mattor på mattor med synt.
Du har gjort flera låtar som låter ganska mycket som den här. Eller som... Jajamän. Hollywood and Wolfman, titelspåret på Strip Musics andra album. Eller till och med Slow Death Intro på nya skivan.
Ja.
Just att syntmattorna kommer ett tag och sen efter 2,5 minuter, eller nästan 3 minuter, då kommer sången.
Ja, nej, men jag är otroligt fascinerad av den här låten. Det borde fler vara.
Igår kväll så tänkte jag lyssna igenom lite gamla Yvonne-låtar och då gick jag in på Spotify och upptäckte att fortfarande så finns bara ett Yvonne-album.
Ja, det sämsta.
True Love från 99.
Ja. Det beror på att...
Det är jättekonstigt.
Ja, det är otroligt
det finns inget annat svenskt band som har varit så pass stort som är icke-existerande på Spotify. Så man tror snarare att det beror på att ni har som policy att inte vara där.
Nej.
Att det...
Nej, tyvärr. Jag tror att det handlar om rättigheter från vissa skivbolag som inte orkar lägga upp det eller du vet, bemöda sig med att göra det. Och det är ju trist eftersom de två första skivorna är ju typ det bästa, framförallt den första. Och sen så gjorde vi en fjärde skiva och den har varit, jag vet, vi har sanerat lite papper under det där, för det där att den ska släppas på Spotify. Men det var ungefär 2 år sedan så jag tror inte det kommer hända heller. Men det är jättesynd att folk som bara, jag måste kolla in Yvonne, får True Love som var... Det var ett väldigt förvirrat band, Yvonne, då, runt 99. Vi visste inte vad vi ville eller vad vi gjorde för slags musik. Så att, jag tycker inte den... Det är väldigt trist att det är den som får representera Yvonne. Det, ja, jag hoppas jag kan göra någonting åt det i
framtiden. Hit That City som kom 2 år senare är ju alldeles utmärkt. Och innehåller så här lite subtila trip-hop-beats och... Du äter med Karin Dreyer och det är en riktigt, riktigt kul skiva.
Ja, nej, det var också en jävligt konstig skiva att göra. De slängde in oss, skivbolaget slängde in oss i en skitdyr studio där vi var en månad. Bara för att vi hade inte en enda låt. Och så jobbade vi fram och jag tyckte det var så där. Alltså. Jag tyckte det inte alls var speciellt bra det vi gjorde. Men så har vi en gamle Mike Kittyguy som producent. Och han klipper upp alla grejer och mixar om och... Fixar och trixar, så att den blev väldigt speciell. Och alla låtarna lät ju inte alls som vi hade spelat in dem. Men det blev intressant då för alla. Jaha, fan, det här låter ju ascoolt. Vi fortsätter så här. Så då blev det en väldigt annorlunda skiva. Jag vet att många som såg oss live under den tiden tyckte att det var jävligt hårt och bra live. Men sen när de lyssnade på Hit That City för första gången så tyckte de det var svindåligt. För att den är så maskinbaserad. Det är uppklippta trummor, det är jävligt mycket... effekter och sånt på musiken. Men så de fattade ingenting vad det hade med oss att göra. Så det var lite...
Men Yvonne var väl nästan alltid bättre live än på skiva? Ni var alltid den här mangelmaskinen live varje gång. Medan skivorna ofta kändes lite dämpade på något vis.
Ja, nej, men
framförallt din sång var ju...
Ja, vi hade oerhört
orkan
svårt.
På scen och sen ganska mjuk och beskedlig på skivan.
Oerhört svårt att överföra vad vi hade live. Till skiva. Men det är ju ett klassiskt problem. Liksom. Men sen jag tror vi inte hade riktigt... Vi gjorde fel val hela tiden, kändes det som. Eller inte hela tiden, men när vi skulle spela in den andra skivan så var... Det här var runt 97. Och då var hårdrock, eller dregen kan vi säga, var det fräckaste som fanns. Och 70-talsrock och bla bla bla. Så att vi, att vara syntare var ju det absolut töntigaste man kunde vara. Och vi så här, då kände vi inte riktigt vart vi skulle ta vägen. Då frågade producenten Jörgen Cremonese, okej killar, antingen så tar vi det här till Tyskland. Och då menar han, gör det maskinell, gör det jävligt hård och sådär. Eller så kör vi lite mer, vad ska man säga, inte maskinellt utan mer... orglar, lite mer piano och sådana där grejer, mindre syntar. Och vi då, mindre syntar! Ja, för fan, det är skitbra. Men det blir ju skitdåligt.
Och sen började ni med heroin också, för säkerhets skull. Det var lite eller inte allihop.
Nej, inte allihop, men det blev lite senare. Men på grund av det valet, skulle jag säga.
Senaste skivan du har gjort, Gimme Daggers, inleds med raden One fraction of a second with you is a lifetime too long. I worship you, you miserable scum. Vem... Det är en oerhört mäktig öppningsrad. Vem eller vad vänder du dig till egentligen?
Jo, nej, men det där är väl... jag tror det handlar om sjukdomsbilden. Och, att jag har varit sjuk så länge och allt sånt där. Men samtidigt att den har blivit så stor del av mig, den här sjukdomen. Och sen så kanske inte den är så dödlig längre med tanke på nya mediciner. Så att det blir ju så här... Det är en motsägelse såklart. Och hur man så här ska förhålla sig till den. Alltså att det...
Och du har haft, eller har, cystisk fibros. Ja, just det. Som är en sjukdom som drabbar lungorna. Vad händer i kroppen?
Det är en ärftlig sjukdom som kommer från föräldrarna. Som inte alls behöver ha... De är bärare liksom. Det är genetiskt crap. Lungorna blir fyllda av ett slem som inte gör rent som hos vanliga människor. Utan... snarare blir infekterat, tjock och till slut dödar lungvävnaden så att man dör helt enkelt sen efter ett tag. Och det där kan man ha i olika grader, om man ska säga, eller värre och lindrigare och sådär. Men jag har ganska lindrigt, men det har ju fortfarande varit nu ska jag inte säga målet, men jag har sett slutet liksom hela tiden. Att snart sitter man där med en syrgastub och du vet, försöker andas. Och det där har ju varit någonting som har hängt över mig hela mitt liv. Eller i alla fall sedan jag var 18-19. Så det där har ju varit en ständig följeslagare i rent privat, rent förhållandemässigt till andra människor och också såklart i musiken. Liksom.
Men för riktigt länge sedan när folk hade den här sjukdomen, då dog de, ja, de väldigt tidigt.
Som flugor. Då var ju det här att, ja, jag känner mig krasslig, då skulle du inte vara med på jumpan, vilket kanske var räddningen för dem, att just bara kanske ha jumpa istället. För att fysisk, att röra sig och fysisk träning och så är väldigt viktigt för att då kanske kunna arbeta bort det här slemmet. Men man lät dem bli sängliggade istället och det blev ju bara sämre av det, så folk bara dog.
Men den förväntade livslängden för någon person med CF, cystisk fibros, nu är...
Jag vet inte. Jag har folk som har gått bort, när de, som jag känner, som har varit dött så här, strax före 30. Någon var efter, han var 22, en annan snubbe. Och det här har också varit i samband med så här lungtransplantationer. Och
lungtransplantation måste vara otroligt avancerad operation.
Ja, den är väl inte en handvändning direkt. Så att, men det har varit sådana komplikationer. Liksom. Men innan det har de inte kunnat leva några liv på något bra sätt i alla fall. Liksom, de blir helt, gå ner för en trappa är nästan omöjligt för att man blir så trött. Man går omkring med syrgas och man går omkring med intravenösa antibiotika i princip hela tiden. Och sen så får man kanske de här nya lungorna och det är ju stor chans att de stöts bort av kroppen. Då. Så att du vet, det har liksom aldrig funnits en lösning på det här. Liksom. Man bara, om jag har tur så kommer några lungor som kan bytas ut och sen kan jag dö av någon slags rejection istället. Men jag vet inte.
Men sen kom det en lösning.
Ja, det är typ. Ja, det är för jävligt, men...
Nej, men... Ursäkta.
När de säger, hej Henrik, jo så här, det... Ja, jag kommer ihåg hur de nästan satt och grät när de berättade det här. För jag lyckade doktorerna. Bara, Henrik, det har kommit en medicin som kommer dämpa, eller inte dämpa, men alltså... Ja, en blockerare, eller vad man ska säga, den... Det blir bättre, det blir nedbromsning kan man säga. Att på grund av just den här mutationen av min sjukdom, då kan man ta ett piller 2 gånger om dagen och sen så mår man rätt jävla okej. För att det hjälper till med... Ja, jag vet inte fan vad det var.
Ja, men den här nedbrytningen av lungorna upphör, ja, den, eller hur? Den upphör. Du kan inte återuppbygga förlorad lungvävnad, men...
Exakt, det underlättar väldigt mycket i alla fall. Och slemmet blir inte lika mottagligt för att bli... Lungorna blir inte lika lätt inflammerade, om man säger så. Så att det har varit... Ja, de bara, Henrik, det här är ju fantastiskt. Och jag bara, men kom igen. Och jag trodde absolut inte det skulle funka heller. Och det här, och då... Ja, de trodde ju att det här var ju ett nytt botemedel liksom. Och på ett sätt är det ju det. Det har ju lindrat väldigt, väldigt mycket. Men jag var då en av, jag vet inte, 7 i världen kanske som fick ta den här, det här. Det var, bara på mig det funkar på grund av just min och de andra 6 mutation som kunde ta det.
Men hur många finns det som skulle kunna ta det? Hur många har din mutation av sjukdomen?
Ja, men jag tror att det är en handfull. Alltså. Det är inte alls många. Men jag fattade också, jag fick så mycket skit för det här. Det här var ju i samband också med att filmen om mig visades. Och i slutet så kanske jag tar den här medicinen. Och jag var fortfarande så här, nej jag vet inte, vi får se. Och jag fick så mycket skäll av folk som har cystisk fibros. Eller som har anhöriga som har cystisk fibros. Och de bara, du är sånt jävla ego. Kan du bara ens tänka att inte ta det, bla 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 bla. Men det här var ett jättestort, det var ett svårt val för mig. Liksom. Så antingen så ska man, jag hade ju tänkt dö. Liksom. Jag har ju förberett hela grejen över att leva kort och hårt liksom. Men istället så bara, nej Henrik, det är lugnt. Nu kan du leva ett tag till. Och det där förstörde lite för mig, tycker jag. Det var mycket ansvar som måste tas, kände jag. Och jag var tvungen att jag är liksom responsible för hur jag har levt. Och då, jag tyckte det var ett problem. Ett stort problem.
Läkarna grät av glädje när de berättade det här. Ja. Jag grät av glädje när du berättade det för mig. Jag blev alldeles... förstörd av lycka över att du inte skulle dö före 50. Men du verkar vara den enda som...
Jag kan bara
föreställa mig hur din familj reagerade. Ja. Efter att ha haft det här dödshotet hängande över sig i decennier så visade det sig plötsligt att du kommer att klara det.
Ja, det var... tyckte folk var lite omvälvande. Jag tyckte det var mest jobbigt faktiskt. Men,
jag minns, jag satt så sent som i somras på ditt bröllop efter själva festen med dina föräldrar vid ett bord och vi pratade om hur fina talade och hållit och sådär. Och så sa jag att det är bara en sak som ingen nämner här. Det är ju att det är ett mirakel att du faktiskt är vid liv.
Ja.
Och vi pratade om hur ditt ex som är troende hade bett till Gud för att någon skulle rädda dig. Och hon hade bett om ett mirakel och sen sker det här. Som faktiskt inte går att beskriva på något annat sätt.
Jo, det finns säkert andra
sätt. Okej, fine. Någon vetenskapsman kom på en medicin. Men är den här medicinen den som kallas för Orkambi? Eller är det något annat?
Nej, det är en nyare variant, tror jag.
Av den här?
Ja, alltså, det var det jag visste. När de här hade breakat själva den här koden då, för hur man attackerar det här. De hade gjort det på, ja visst, nu funkar det bara på de här, men jag visste att har de bara öppnat den dörren så kommer det vara fler breakthroughs ju längre tiden går. Och så är det ju, nu finns det flera varianter av den här typ av medicinen som gör att fler kan få hjälp. Och det har varit lite debacle om det där, hur den ska godkännas och inte kosta så här svinmycket.
Jag tror den kostar 124 000 i månaden. Ja, nu, men den är fortfarande inte subventionerad.
Ja, exakt. Och det där är ju ett problem och då har folk, ja, hoppas folk att den ska släppas till andra. Och det hoppas jag verkligen med. Men jag visste det, när alla så här klagade som mest på mig så försökte jag säga att men de har kollat, de har fixat det här nu och det kommer säkert komma för fler sköna andra sorters mutationer av sjukdomen. På tal om att dö och senare kanske inte dö, så blir det såklart Ramones med Pet Sematary.
Gud, vad jag älskar den här låten.
Åh, vad bra. Det här var ju ett otroligt viktigt band också för mig. Jag gick och såg filmen Pet Sematary, gammal.
Och du är ju ett gigantiskt Stephen King-fan,
ja,
kan vi tillägga.
Ja. Och när den här kom, då gick jag och såg den här filmen 4 eller 5 gånger, tror jag. Bara för att få höra Ramones låten. Och det var ju en till låt. Det var kinesa punkrocker med lite grann också. Men just den här låten. Så jag satt kvar och lyssnade medan eftertexterna rullade och sådär. Men det här var också... Jag var ganska lost innan jag upptäckte punkgrejen. Och det här var ju då Ramones senaste släpp. Och jag tyckte det var en magisk låt. Sen gick jag tillbaka i deras katalog och du vet, blev helt jävla golvad. Och sen började det då med Ramones. Sen blev det Misfits och så blev det Bad Religion. Och en stor punkhärva för mig. Innan det så var jag så förvirrad så jag lyssnade typ.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bara på Pink Floyd. Bara för att jag visste inte vad jag skulle köpa för skivor liksom. Jag har ingenting emot Pink Floyd överhuvudtaget, men just då var jag bara, jag tar vad som helst. Men sen när jag upptäckte punken, då höll jag där som, jag tänkte nu går det inte att få, det går inte att göra musik bättre. Jag tänkte att det här är den yttersta och bästa musikformen som finns. Och det här har hållit kvar vid ganska mycket, för att den är ju väldigt direkt. Den är koncis och det är så jag vill göra mina låtar också. Alltså det ska inte vara så jävla mycket utsvävningar, utan alltså, där är refrängen, eller där är låten och där är versen. Ofta så har jag inte ens någon refräng, men det är skitsamma.
Du hade ju några punkband själv.
Som, ja, absolut.
Vad hette de?
Mitt första
LSD,
Lantmän söker doktor. Det var väl, när jag gått tillbaka och kollade, jag trodde att vi hade fler originallåter, men det var tydligen bara en som hette Bernt Betong som var en egen låt. Sen var det mest covers vi gjorde. Sen hade jag ett band som hette Sälspäck. Vi gjorde däremot en härlig kassett som hette Fettet på Sälen, heter den.
Ni hade väl en hitlåt som hette Vi ska dö av gas?
Vi ska dö av gas, obducent Harald Snabelsson, Smuts, ja, Säl Schmaugler. Det var så här dålig humor, nästan Onkel Konkel-aktigt kanske. Inte riktigt, men nästan. Och vi hade festiga kläder på oss, jag hade gummibrallor och stjärnglasögon och basker när vi spelade. Och så spelade i samma takt hela tiden vad vi kallade lite god och närande tick-tack. Och det var alltså då bara... Vi kunde inte spela på något annat sätt. Det gick jättebra. Tills de sa att nej. Nu har ni... Det här är antisemittexter ni kör. Vi ska dö av gas. Vi bara, vad snackar de om?
Men det är ni som skulle dö av gas.
Ja, exakt.
Inte ni ska dö av gas. Nej,
vi ska dö av gas. Och egentligen var det en miljövisa faktiskt som vi hade snickrat ihop. Och det fattade de sen när de fick läsa texterna också. Men där låg jävligt risigt till. Jag tror vi bara spelade 3 spelningar, men det var, jag kommer ihåg det som bra spelningar.
Med LSD så åkte ni ut på en turné som ni kallar, någon typ fritidsgårdsturné. vad kallar ni turnén för? Jag minns att jag såg konsertaffischen på ditt bröllop.
Jag vet inte. The Go and Get Drunk Tour.
Just det.
89. Men grejen är att jag tror inte vi hade börjat dricka ens överhuvudtaget. Och jag tror det bara var en spelning vi gjorde, för att de andra blev inställda. På grund av att när vi hade satt upp affischen var LSD. Ja, det gick åt helvete. Alla lärare bara, nej.
The Go and Get Drunk Tour med LSD.
Det var inte det som var okej då. Så det blev inte så mycket med det bandet.
Men när du fick medicin mot CF så var du inledningsvis i alla fall lite orolig över... Dels att du skulle vara tvungen att leva ett mer ansvarsfullt liv. Men även då över vad du skulle skriva om. Låtar och sånt.
Ja.
Du sa till mig när vi sågs 2007 att apropå just låtskrivande och sjukdomen. Att sjukdomen har genomsyrat all musik och alla texter jag skrivit. Ofta är den förklädd till henne... Kärleken, parasiten, drogen eller den andra som man hatar men inte kan vara utan. Men allt handlar om sjukdomen. När folk klagade på Yvonne och sa, ni är så unga och deppiga, då tänkte jag, please, ni vet inte vad ni snackar om.
Ja, men exakt så. Och det där har väl hållit i sig ganska hårt. Och det är den här, ja, och det är ju, man har alltid tagit... avstampen i det här, i de känslorna och i de här motsägningarna, att vilja leva och vilja dö grejen liksom, och hur miserabelt det kan vara och hur mycket man skulle vilja ha någon, eller någonting som är en del av en men som man hatar liksom. Det är väldigt mycket sådana tankar som jag hade och brottades med under årtionden, som du säger. Och nu när jag gjorde den här sista skivan, den här handlar ju mer om så här. Då har jag ju fått den här medicinen och här tänkte jag, hur gör man då? Men det var inte så svårt alls, för att det här blev ju mer ett avsked till sjukdom och den ständigt överhängande döden liksom, som kompanjon. Utan det blir mer att han är någon man träffar ibland, eller inte träffar ibland, man kommer träffa honom lite senare, vet man. Men det blir inte den här ständiga följeslagaren. Så att Gimme Daggers handlar mycket om den situationen. Nästa skiva har jag fan ingen aning om vad den kan handla om.
Det var kanske någon där uppe som lyssnade när du tatuerade den Never Die rakt över bröstet. Jag minns att när du gjorde det, vad sa tatueraren då?
Han bara, good luck with that.
Det är lite ironiskt att du gör en skiva som ett avsked i sjukdomen. Och sen har du release party för den. Jag minns att jag såg dig då vid Slaktkyrkan den 20 september. En av de bästa konserter jag sett med dig överhuvudtaget. Och sen bara några dagar senare så ligger du på sjukhus med blödande magsår och blir jätte dålig.
Ja, det var fan deppigt.
Du är ju precis tillfrisknat.
Ja, det, jag vet inte om det är vad man ska säga om det där. Försynen kanske bara deppade ihop och körde loss. För att, nej, som sagt, jag spelade den spelningen och sen spelade jag någon dag efter i Göteborg. Kom hem, skulle på en match och sen på måndag hamnade jag på sjukhus för att jag blödde. Och då var jag där i 3 veckor och det var mina absolut värsta 3 veckor jag haft på sjukhus.
Och då har du ändå varit med om ett och annat på sjukhus,
ja,
kan man säga.
Ja, men exakt. Liksom. Men det här var ett konstant stickande och provtagande och undersökningar hit och dit. Så att det, och de hittade inte alls vad det var som var felet förrän jag... Ja, när de säger, hej Henrik, nu har vi stuckit sönder dina armar så mycket att vi måste sätta en nål i halsen på dig för att överhuvudtaget kunna fortsätta ta blod från dig. Och jag blev ju skitdeppig. Jag bara, aha, men då får ni fan ge mig Stesolid direkt. Så de gör det. Och då när jag sätter mig upp och ska då dra ner och sätta den här nålen, då bara snurrar det till och jag börjar spy så mycket blod över alla. Så, och svimma och hålla på. Så då ser de bara, okej, nu är den här blödningen aktiv, då kanske vi kan få reda på var han blöder ifrån. För de hade gjort kanske 4 eller 5 olika röntgen med 4-5 gånger. Och blödningen måste vara aktiv för att det ska synas på den här ögonblicksbilden. Men då när jag väl spydde ner hela avdelningen och röntgen, då tog de in mig på operation. Och det var efter 3 veckor. Så det var ju bara tur att jag började blöda så hårt.
För det är fascinerande att en artist som har spytt så mycket blod på scen, teaterblod då, hamnar i en identisk situation på sjukhuset.
Ja, det är klart det ska hända också. Så då fixar de det och då gick det ganska snabbt till återhämtning och sådär. Men det där var, jag blödde ju alltså, ja, jag fick visst att de bytte ut mitt blod 2 gånger tror de sa, med alla transfusioner som jag gjorde, blodtransfusioner. Men ja, nej, det var fan för jävligt, så att jag försöker vara lite mer rädd om mig själv. Här kommer en låt som jag först upptäckte på ett blandband som min kusin spelade in. Och det här ska jag återkomma till för det var superviktigt. Men det är Dead or Alive, Something in My House. Beyond the dawn, and it's the darkest day of horror the world has ever known. Be silent! Versionen som det var på det här blandbandet var en maxi-version där de har samplat asmycket häftiga grejer från skräckfilmer. Till exempel skrattet som stackars Reagan skrattar när hon är possessed i Exorcisten. Och du vet, sitter och skrattar när någon håller på att dö. Och även från filmen House, som jag tror heter Tittar vi spökar. Där är någon som... This house knows everything about you. Leave while you can! Och så var det asmycket sådana grejer. Och det här dök upp på ett blandband som min kusin då, DJ Jocke Hallberg, spelade in. Han spelade in och mixade själva bara 12:or och det var absolut mest Italo-disco. Och det här gjorde ju att jag vill ju bli DJs mer än någonting annat vill jag bli en som köpte Italo-12:or och... gjorde blandband och kanske spela ut också. Det verkade helt sjukt. Men just de här kassetterna, han kom väl upp i alla fall Mix 28 tror jag är det sista. Eller något sånt där. Men det var, jag vet att det här är från Mix 18. Om 18 och nummer 14 var de bästa, kom ihåg.
Just den här stilen, det här är ju Stock Aitken & Waterman som har producerat. Jag minns att de pratade om den här musiken som High Energy Disco.
Ja.
Jag tror att man stavade H-I och sen bindestreck N-R-G.
Typiskt.
För att det skulle låta lite tuffare.
Ja, det låter ju egentligen helt sjukt. Men det är just, det var den som jag kunde komma på som var mest känd egentligen från de här mix-taperna. Men det är mycket tack vare min kusin som... Ja, det jag gör idag, eller hur jag är, eller speciellt vad jag gör. Han hade ju alla de här Kiss-affischerna.
Du är ju DJ också.
Ja, det kan man väl inte kalla det riktigt. Men jag brukar trycka på play ibland. Och få folk att dansa. Så det och bli så här lite halvrockstjärna, det har jag faktiskt gjort. Och han hade jävligt mycket filmer också. Så att jag samlade mycket på filmer också. När han hade, jag vet att First Blood 2 skulle ha... videopremiär den 26, eller om det var 28 oktober 1986. Och jag var så taggad så jag höll på att dö. För liksom Rambo, det var det fräckaste som fanns. Jag döpte även min optimistjolle till Rambo. Det var röd och så stod det skitstort på sidan, Rambo. Ja, det fick jag jävligt mycket skit på för när jag åkte på så seglarläger.
Och det hade inte Rambo en optimistjolle i First Blood 3?
Nej, tydligen inte. Men liksom, nej, jag tyckte det var snyggt. Pappa gjorde en jättefin, skar ut loggan så det bara stod Rambo med Rambo-bokstäver. Och den jag ville ha var en sån där kniv, men det kunde jag glömma också.
Den här låten hörde jag dig sjunga för 10 år sedan. Du gjorde en fantastisk cover av den.
There are few who deny it. What I do, I am the best. For my talents are renowned far and wide. When it comes to surprises in the moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men give out a shriek. With the wave of my hand in a well-placed bow, I have swept the very bravest off their feet.
Jack's Lament från The Nightmare Before Christmas, Tim Burtons dockfilm.
Oh.
Och du var med i en skoluppsättning av The Nightmare Before Christmas i Eskilstuna. Eskilstunas musikklasser hade en stor julshow. Och din lilla syster Linnea var dirigent och regissör för allt det här. Och du spelade Jack Skellington, pumpakungen.
Ja, visst. Och det var ju min drömroll egentligen. Alltså jag tänkte så här, om jag någon gång ser en audition för det här, då ska jag fan söka. Och sjukt nog så skulle de sätta upp det där och då ville både syrran och... Syrran var inte regissör, hon var bara dirigent. Men de ville gärna ha mig där och jag tänkte, please, självklart. Så det var ju jävligt coolt att göra den på ett sätt, förutom att jag såg ut, jag vet inte, jag fick en basketboll på huvudet liksom, med lite tyg på. Det kanske inte var den absolut bästa maskeringen, men det var väldigt kul att göra den här uppbackad ska man säga, av en symfoniorkester.
Det är som att du
ledning.
Det är som att du föddes till den rollen.
Ja,
lång, ledsen, mager figur med förtrollande röst. Det är ju...
To recite Shakespearean quotations. No animal nor man can scream like I can with the fury of my recitations. But who here would ever understand that the pumpkin...
Du nämnde tidigare att det är väldigt viktigt att hålla sig i form om man har cystisk fibros.
Mm.
Och jag minns när jag lärde känna dig så vägrade du konsekvent att ge dig ut och springa för du vill inte bli sedd i träningsoverall för det skulle totalt förstöra din image. Hur är det nu för tiden? Tränar du något?
Ja, det gör jag faktiskt. Eller jag springer faktiskt en del nu.
Var då någonstans och i vad?
Jo, det ska jag berätta. Jag springer bara runt mitt kvarter. Och runt mitt kvarter, Henningsdalsberget, som heter Henningsdalsringen. Man springer runt kvarteret och det är exakt 1 kilometer. Så jag brukar väl försöka dra en 5 varv i alla fall.
Och ditt kvarter är verkligen som i Bamse. Det är så här farmor på Höga berget. Det är knappt någon som...
Ja, det är ingen som orkar åka dit förutom... Ja, Bamse då. Men ja, just det. Nej, så att, men då springer jag i... Ja, det beror på. Några slags shorts kan det vara. Ett par höga strumpor. Men framförallt så har jag min... En regnjacka som är svart med en huva. Och som fladdrar jävligt snyggt i vinden när jag... God springer på Henningsdalsringen. Så att jag ser nog ganska cool ut.
Det här är L'Obscurité, ett rått postpunkband där din fru Tess Turner spelar gitarr.
Mm.
Och vilken gitarr sen?
Mm, jag vet.
Väldigt, väldigt, väldigt tung. Massa olika band.
Ja.
Och hon har gjort soloskivor, eller sololåtar under namnet...
Memoria.
Memoria.
Som vi håller på att fixa lite med. Jag skriver lite texter och sånt. Men ja, det här kom ihåg. Jag har alltid... Alltså, vi har känt varandra ganska länge, jag och Tess. Och jag har alltid tyckt hon var så jävla fräck och så snygg och så cool, liksom. Alltid haft henne i... Som någon slags här halvdrömtjej. Men också att hon var lite för snygg och lite för hård för mig. Jag har spelat i jävligt mycket så här... Punkscenen är ju hon hållit igång, kanske man ska säga. Med olika band. Och sen det här L'Obscurité också som jag tyckte var svinbra band. Som jag var och kollade på några gånger. Jag tänkte, gud vad cool.
Jag blev så paff att du blev ihop med någon då. För du, när ni blev tillsammans hade du precis gett ut en låt som heter Worthless Web. Som mer eller mindre är utformad som en kontaktannons från en person som har gett upp helt. Där budskapet är, hej, vill du bli ihop med mig? Det kommer bli helt outhärdligt. Det är som att kasta sig ut för ett stup, sjunger du. Och det bästa raden är här, I will keep you away from the things you love. I will give you shelter from the rain. I will keep you away from the sun too. All things remain the same, endless and grey and forever insane. Och när jag hörde den tänkte jag, okej, ingen kommer att bli ihop med Henrik efter den här. Efter den här så är det definitivt kört.
Och det sjukaste, det där är Tess favoritlåt.
Det är det?
Ja. Det där egentligen, det där är en sjukt bra historia egentligen. Men jag vet inte om jag ska dra den för att jag gör folk illa. Hur som helst, så innan jag träffade Tess så var jag... Ja, så träffade jag lite annat folk. Och en kompis till de här tjejerna, en gemensam kompis, även kompis till Tess, visade sig, skrev ett långt brev till mig om hur jag bara stod och var charmig på Bröderna Olsson och lockade in tjejer i mitt värdelösa nät. Där jag var någon slags jävla spindel som förstörde de här tjejerna. Och det var därför jag skrev det.
Uttryck, alltså. Värdelöst nät.
Ja, ett värdelöst jävla spindelnät liksom. Så det var så jag skrev den låten. Jag tänkte egentligen ha med det här brevet i när jag gav ut skivan. Men sen dröjde det så långt innan den skivan kom, så jag sket det där. Hur hon,
men jag tror jag minns där, du var rätt ledsen efter att ha fått det där brevet. Eller?
Ja, jag tyckte det var fruktansvärt att få det. Jag kunde inte då för att jag... Eller ja. Jag vet inte, hon tyckte jag förstörde hennes kompisar. Liksom.
Det jag tyckte var märkligast med det, för jag minns tydligt att du fick ett sånt brev att du var ledsen över det. Men det konstigaste är att du skulle anstränga dig för att charma någon annan. Du är ju snarare en person som, i alla fall bröderna Olsson, stöter bort folk ganska lätt. Och kanske inte alls är den här inbjudande spindeln som försöker få in folk i sitt nät, utan mer en person som... Jag menar, du är ju mer eller mindre känd som den otrevligaste bartenden på Södermalm. Jag glömmer aldrig när du var tvungen att servera hamburgare den här gången. Jag skulle DJa och uppe i köket så hade de en klocka de ringde på. Och när klockan ringde skulle du springa upp, hämta hamburgare, springa ner med hamburgaren till gästerna. Och klockan ringer och du suckar och säger väldigt högt så att alla matgästerna hör. Alltså, det här är som att jobba på en jävla restaurang. Oh. Ja, och de sitter där och väntar på sin mat.
Ja, de får fan skylla sig själva här, känner jag.
De skylla sig själva.
Ja, men det är lite så att jag tyckte om man gick dit och åt hamburgare och man var helt dum i huvudet. Det störde mig.
För det är paradrätten på bröderna Olsson.
Ja, jag vet, men varför, de kan väl äta den där uppe och skita i min källare liksom. Det var det jag tänkte. Ja, det där var lite jobbigt. Jag har varit ganska motsträvig när det gäller bemötande av kunder, kan vi säga. Här kommer en låt från 1984 som jag tyckte var oerhört spännande. Det här är Wasp.
Men när vi lyssnar på Wasp, Animal Fuck Like a Beast, så passar jag på att stoppa in en Nordic Spirit True White, en tobaksfri Nicoprilla för att få en riktig Nico-rush. Snusar du? Vill ha en? Du har redan snus där. Du kan ta en om du vill.
Jag ska.
Snusar som en bäst här.
Ja, det här var ju liksom... När det här dök upp i OK, bilder på Wasp som körde alla trick som fanns och tog ytterligare några steg, och du menar med blod och dödskallar och skära upp tjejer och kasta rått kött på publiken och alla de här grejerna. Och det kändes ju oerhört att de här också gjorde musik. Och då var jag tvungen att kolla upp det här. Så jag gick till... Akademibokhandeln i Eskilstuna, står där och svettas med deras debutalbum i händerna och undrar på riktigt ifall jag kommer åka fast eller om de kommer, du vet, om de kommer ringa polisen eller SOS eller någonting när jag går fram och köper det här. För att jag visste vad det här var, du vet. Det var jävligt hårda bud. Och jag var 10, klart killen var nervös, men det var inga problem. Sen kutade jag hem.
Blackie Lawless sjunger väl inte Fuck Like a Beast längre live?
För nej,
han blev frälst. Så.
Ja, han går ju så långt att han inte vill signera den skivan heller om man står och väntar.
Har du stått där med din skiva?
Nej, jag har faktiskt inte det. Men jag har hört att folk som har stått i ett par timmar och så lägger de fram den här första maxin som kom med dem. Och han bara vänder ryggen och bara drar. Och han bara, nej, det där gör jag inte. Och det här är på grund av att han är nyfrälst. Deras senaste skivor är ju väldigt mycket Born Again Christian-grejer. De heter Golgatha, de heter... Det är mycket så här, I need you, Lord. Ja, du vet, det är jävligt sjuka grejer som inte alls hör hemma i mitt Wasp-universum direkt. Men nej, det var tuffare 84.
Du jobbar på Bröderna Olsson ofta, en bar på Söder. Och sen har du även hjälpt din kompis Matti Into att sälja merch på konserter under de senaste åren, har jag sett på, på Facebook. Ni har jobbat åt
Tåström mest. Ja. För ett år sedan så var vi med på hela den svängen. Och det var, det var ascoolt många gånger. Och sen så ibland skämmigt, för folk så här vill ju se Tåström köra Ebba Grön-låtar eller något peppigt någon peppig punk eller du vet något sånt där. Och istället så kommer den jävla maskinen som är Tåström nu. Och alltså, det är så mäktigt och så hårt så att folk drar efter bara sekunder av spelningen, så drar de för att de tycker det är fan, det här är inte, ja du vet, ung och kåt liksom. Så att i, speciellt i mindre städer var
det. Sen går de och klagar i merchståndet.
Japp, då kommer de till mig. Vad fan är det här för skit? Det var inte det jag betalade för. Till mig? Jag menar, det är inte så att jag har en komradio till Tåström liksom, för att säga, du, det här ser inte bra ut. Byt låt, byt låt. Utan jag måste ju stå där och sälja. Jag försöker sälja t-shirts, men jag fick peka vart man skulle gå ut istället.
Jag minns du hade ett annat servicejobb också i början av 00-talet. Du jobbade i videobutik i ett par år. Du var i Hornstull och sen var du i, vid Karlaplan också, i videobutiken där. På Karlavägen, precis vid Karlaplan.
Alltså jag tyckte ju att det här med film var inga problem. Den filmdelen, att hyra ut film var väl ingenting svårt. Men man ska komma ihåg att i Hornstull så var det här också en spelaffär. Där de ska spela på hästar och på bla bla bla. Och jag var så stressad ibland, för det var två kasser. En för spel och en för, jag vet inte, godis. Tre kassor och en för video. Och där var jag ensam ibland och fick kuta omkring. Och jag var så stressad så folk blev förbannade på mig för att jag... Vad ska du ha? Ett skrik, de bara, lugna ner dig för fan! Och så skulle han spela 2-0 på Bayern eller sånt där. Och du vet, jag blev skitförbannad, då började jag hata sport på riktigt.
Du jobbade i videobutiken vid Karlaplan en gång när Torsten Flink kom in och hyrde film. Kommer du ihåg det?
Det var alltid en jävla härva när han kom in. Han går omkring lite lätt, sen gled han upp på övervåningen där all porr fanns.
Erotiken menar du?
Förlåt, just det. Erotiken. Och sen så kommer han ner, ta de här, fan vad snyggt nagellack du har. Jag bara, tack. Är det för att du, vadå, är det bara för någon grej eller tycker du det är snyggt? Jag tycker det är snyggt. Coolt. Jag bara, har du någon kundnummer? Nej, men ring min tjej, vet du. Jag bara, nej. Får ringa hans tjej och hon bara, det är det här och ingen pornografi. Jag bara, nej då, det är lugnt. Det var så här, det var ju bara det jag tyckte på, kanske någon på topplistan. Men ja, det var bara det. Så det var, och det hände hela tiden.
Ja, jag spelar Shoreline. Det här är väl en av låtarna som du har hört flest gånger, antar jag.
Ja, den har jag hört väldigt många gånger.
Du har i många år drivit klubben Stay Shoreline tillsammans med din kompis Into.
Mm.
Som under en period i alla fall var kanske Sveriges främsta indieklubb.
Ja, absolut. Och det här är ju roligt för att nu känns det som att jag själv har blivit väldigt ihopkopplad med den här låten. Kom ihåg på bröllopet, mitt bröllop, så drog DJ:n igång och alla bara, åh Henrik, kör loss! Och jag bara, men det här är inte min låt. Jag har ingenting med det här att göra. Förutom att jag har spelat den kanske 5 gånger per kväll på klubbarna.
Och din lilla syster gjorde en cover av den. Hennes bröllopstal var en Shoreline-cover. Som hon spelade på ukulele. Väldigt fint.
Ja, exakt.
Vad är det Into säger i tv-programmet om hitlåtens historia om Shoreline? Då säger Into något om, förstår man inte vad Shoreline handlar om, då...
Ja, då fattar man ingenting. Typ.
Då fattar man ingenting.
Vad är det som är så speciellt med Shoreline? Ja, om man inte fattar det så kan man ju dra åt helvetet.
Exakt, det är
där sitter han ensam i logen och deppar loss. Nej, det var bra. Bra inslag. Själv när de ska... Jag gjorde inte ett bra framträdande. De kommer fram... Ja, 3:30 på morgonen, jag är precis klar och ja, du vet, man har festat hela natten. Vad betyder Shoreline för dig, Henrik? Och jag bara, jag har ingen aning, men jag har en tatuering. Jag vet inte, inte ascoolt. Ja, ah, okej, Fredrik. Nu ska jag faktiskt be mig till studion.
Måste du redan gå?
Ja, jag ska dra hem till studion och, eller inte hem, jag ska ta till våran studio och försöka repa med tanke på att jag ska spela i helgen. Så att vi måste repa. Det betyder att vi lyssnar på låtarna och vi ska spela. Och sen så är vi klara. Men det måste göras.
Tack för att du kom hit, Henrik de la Cour.
Och tack för att du
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White. Producent var Daniel Bäckström och Henrik de la Cour var hemma hos Dragen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.